people. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, ja, här sitter jag alltså i sittbrunnen i en segelbåt på Stilla havet. Jag är på väg från Tonga till Nya Zeeland, en avsevärd sträcka. Det tar normalt 2 veckors tuff segling med en storm om man har tur. Eller 2 stormar om man har mindre tur under den här färden. Stilla havet är jordklotets största och utan jämförelse blåsigaste hav. Det vi kallar kuling räknas inte och storm brukar de kalla hård vind här. Att vi skulle klara överfarten på 9,5 dygn utan en enda storm vet jag inte ännu. Det är väl snubb på rekord. Till den som vi seglar i Söderhavet, det är namn vi långstrumphabituer brukar använda för att Stilla havet, kan jag bidra med ett litet tips. Stanna upp på Vavau, Tongas nordligaste ögrupp. Skåda ut över Stilla havets bästa och största naturhamn, Neafu. Där så där en 200 sailing yachts ligger för ankar. Välj som månad oktober innan cyklonsäsongen november till mars. Då är nästan alla sailing yachts klara för avgång söderut för att tillbringa vår kalla stormvinter och Söderhavets förfärliga heta cyklonsommar i, som de tror i alla fall, lugnare vatten vid Nya Zeeland, granne med The Roaring Forties. Gör då som jag. Sätt upp en annons på Annas Café, det betyder grottcaféet, där du till exempel skriver: erfaren seglare, utomordentlig kock, medelmåttig historieberättare, etc. Du får napp på en timma, om det är i oktober vill säga. Till och med innan du hunnit sätta upp annonsen på anslagstavlan. Och så sitter du där plötsligt i sittbrunnen på segelbåten på väg mot Nya Zeeland. Det var i alla fall vad som hände mig och nu sitter jag här. Segelbåten är ett prima hembygge, en 36-fots eller 10,5 meter lång stålslup som ska visa sig från den bästa sidan när stormen kommer. Nu blåser det bara sådär 7 sekundmeter. Den första natten är på väg att lösas upp i den rödaste morgonrodnad. Orion som har vakat över mig och mitt nattskift med gnistrande klarhet börjar falna i nordost. Heath, min häftige kiwi med crewman, har som vanligt satt på Chris Isaacs Wicked Game på högsta decibel. Här råder inga störda grannar. Kapten och hans hustru sover som vanligt som grisar. De sysslar mest med navigation och elektronisk utrustning, GPS och logg och djupmätare och sånt. Det är vi som seglar och det går undan. Nobody loves no one. Ja visst, jag skulle ju medverka sena vanor när jag kom tillbaka hem till det goda hemlandet. Jordklotets renaste land vid sidan om Norge. Och som det skulle visa sig, Nya Zeeland, som dessutom är jordklotets häftigaste land, alla kategorier. Bäst att utnyttja dessa långa timmar i nattlig sittbrunn för att tänka ut manus. Då kan jag ju berätta hur det var på Tonga. Jag var där i 2 månader nu i höst, mest för att se hur det står till där i jordklotets äldsta nu existerande monarki. Men också för att erfara hur de tar det där med att bli det första landet på jordklotet att möta det nya årtusendet. Y2K heter det visst på engelska. Year 2 kilo. År 2000. 11 siffror på binärt datorspråk. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. And when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, you do, you make love just like a woman. Yes, you do, then you ache just like a woman. You break just like a little girl. Vive la différence, brukar fransmännen utropa. Lever skillnaden. Män är män och kvinnor är kvinnor. Det är en sanning som vi lärt sedan barnsben. Och få av oss lär betvivla den. Men de flesta av oss har ändå avnjutit Bob Dylans klassiska sång Just Like a Woman. Och här tar min berättelse sin början. På Tonga i Söderhavet är det normalt för män att vara män. En vanlig tongansk man väger 120 kilo eller mer, med överdimensionerad benstomme och med överarmar som våra manslår och nävar som smärre dasslock. Kvinnorna är riktiga kvinnor. De yngre ofta smäckra och vackra som fjärilar. Medan de till åren komna, det vill säga 40 år gamla, inte sällan är minst sagt rundnätta och har ett handslag som för mig, som är en vanlig man, att chippa efter andan. Men det var inte dessa jag skulle tala om utan om fakaletis. Det betyder på tongaska just like a woman, eller snarare lady, precis som en kvinna. De kallar sig själva helt enkelt ladies. De har en egen organisation, Tongan Ladies Association, som nu har 64 manliga medlemmar och 5 kvinnliga stödmedlemmar, varav en är prinsessa. Deras ordförande är Tongas järnlady Papilua, som inom parentes sagt är en helt vanlig kvinna med barn och barnbarn. En lady är en man som då och då klär sig som en kvinna, beter sig som en kvinna, tar kvinnliga roller i traditionella danser och i modernt sällskapsliv, och som tycker om att bli uppvaktad av män som en kvinna. Bortsett från att han har överarmar som våra mäns lår och nävar som dasslock med skikt målade långa naglar på de korviga fingrarna, så är han en kvinna. Han bär, när han är på det humöret, slitsig mörk kjol, frasig blus och en välpassande peruk. Ansiktet är snyggt make-upat och han doftar av något som påminner om akvavera damparfym. Onda tungor gör gällande att han är promiskuös. När jag spelade upp ett magnetofonband med den framstående serbiske smörsångaren Balasevic sa barföreståndaren, som är lejtig men mycket korrekt, medan han smekte sina lår: "This is about love."
Ređaš po vitrini fini porculanski svet, ali ja sam figurica bez žiga. Pazi, to je bajka što ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan, ne dušu. Tek u jesen otkriju se boje krošanja. Sve su slične u leto zeleno. Na posledku ti si dobro znala ko sam ja. Čemu suze, lepa žena. Draga moja, ti si navek znala da sam pajac. Moje šešir šatra pomična. Usne ptice rugalice, a u oku tajac. Da sam kaput sa dva lica, da sam gospon propalica obična. Na posledku ti si navek znala da sam svirac, da je nebo moja livada. Da me može oduvati najblaži nemirac. Da ću uporeći stati, da se neću osvrtati nikada. Čistati, da se neću osvrtati.
Nu tillbaka till fakta. I söderhavsregionen, från Papua Nya Guineas stadsmiljöer i väster till Tahitis soldränkta kuster i öster, finns det en gammal tradition att uppfostra någon eller flera söner i en familj som döttrar. Det har inte alltid att göra med att det råkar vara för få döttrar i en familj. En familj kan exempelvis ha 3 söner och 4 döttrar. Likväl väljs en son ut av föräldrarna för att uppfostras som dotter. Betänk dessutom att det här, liksom nästan överallt annorstädes på jordklotet, betraktas som bättre att ha söner än döttrar. Pojken får ett flicknamn, börjar skolan, blir inte sällan mobbad av sina pojkklasskamrater, men fortsätter oförtrutet att vara flicka, talar med falsettröst när han kommer i målbrottet och har bara flickbästisar. Men om någon retar honom, då sitter näven där, mitt i plytet. Så växer pojkflickan upp och blir vuxen och umgås med andra av hans sort. Han blir en lejti och han är faktiskt respekterad på alla sätt i samhället. En lejti är en som man kan lita på i alla väder. Det vet alla. På Papua Nya Guinea och Salomonöarna kallas dessa pojkar gully girlies. Öster därom på Tonga som sagt fakaletis. På Samoa är de kända under benämningen fafafines och på Tahiti som maus. På Tonga anordnas under en helg varje juni en skönhetstävling, Miss Galaxy, med de vackraste männen som är vida besökt av transvestiter från hela regionen och som publik också har många vanliga frejdade män och kvinnor. Det finns till och med barnpassning på evenemanget. Men alla ladies är inte homosexuella, även om många är det. Det finns ladies på Tonga som är gifta på vanligt sätt och som har fru och flera barn, jobbar på vanliga jobb och har vanligt umgänge med andra normala tonganer. Men han gillar onekligen att ta på sig en snygg blåsa och piffa upp ansiktet med en passande, om än något överdriven, make-up. Då kan det också hända att man tar frun under armen och promenerar på stan som två väninnor. De kvinnor som är vad vi kallar lesbiska eller klär sig i herrkläder syns inte till. Men de finns var så säker. Förklara det den som kan. Jag bosatte mig de två första veckorna på Papiluas hotell. Papilua är känd personlighet på Tonga. Hon var den första kvinnliga ledamoten i Tongas parlament som har hela 33 ledamöter med tre kamrar. 11 valda av kungen, 11 adelsmän valda av sig själva och som är oavsättbara. Och 11 ofrälse utan egen makt, valda i allmänna val och som är lätta att avsätta om de mopsar sig. Papiloa avsattes efter några år, så det är väl inte så svårt att gissa vilken kammare hon satt i. Hur som helst, hon driver ett ganska smakligt hotell i utkanten av den lilla gulliga huvudstaden Nuku'alofa. Tänk er en huvudstad med en befolkning på 20 000 personer, där man kan nå allt av intresse på 10 minuters gångavstånd. På Papiloas hotell träffade jag många intressanta resenärer från söderhavsregionen. Mr. Nankundin Bongo från Papua Nya Guinea, tidigare talman i deras parlament. Sam Mohammed, indier från Fiji och framstående affärsman i sanitetsbranschen. Och jag, The Professor, bildade snart ett oövervinnligt järngäng med tillgång till restaurangens specialiteter som en viss superfisk eller de smakligaste armarna på de mjällaste bläckfiskarna eller de yngsta spädgrisarna som slaktades den veckan. Om baren mot förmodan var stängd gick den lätt att öppna för oss. Vi hade ju inte lust att sitta i matsalen och dricka Royal Prips sega öl, det svenskstyrda bryggeriets tveksamma produkt. Vi skulle ha Fiji Bitter, söderhavets bittraste öl. Min största behållning av denna vänskapliga förbindelse var att jag kunde påbörja mina studier i Pidgin English. Pidgin baserad på engelska och på polynesiska, med inslag av portugisiska och nederländska, talar man i söderhavsregionens västligare delar, i Papua Nya Guineas kusttrakter, på Vanuatu och särskilt på Salomonöarna. Däremot inte på Fiji, Tonga eller Samoa. Sam, indien från Fiji, var i alla fall spränglärd på detta vilda språk. Me like him you too much, big power pella, see him you from behind. Jag gillar det väldans mycket, store kraftkompis, vi ses senare, lärde jag mig säga utan allt för stort besvär. Värre var det med de polynesiska uttrycken. I polynesiska förekommer ofta dubbleringar av ord. Till exempel, manifi är smal, manifi-nifi är mycket smal. Men å andra sidan, havili är hård vind, havili-vili är lätt bris. För att jag inte skulle stå mig slätt om jag träffade en dam tyckte de att jag skulle lära in följande. Alltså, det bästa ordet på polynesiska, kai, som betyder mat. Kai kai är käka mycket. Mi kai finish, baim baim, mi kai kam you. När jag har ätit färdigt ska jag käka dig. Veita Pui, ett arrangemang som de snott från Jesus Christ Superstar. Ja, det betyder ju, som de flesta nog kan förstå på det polynesiska språket tonganska, att hålla sig på avstånd från varandra som kusiner av motsatt kön förväntas göra. En söndag på Tonga slår allt annat här på jordklotet. Möjligen i vissa avseenden med undantag för en lördag i det ortodoxa kvarteret Mea Shearim i det judiska Jerusalem. Redan på lördags eftermiddagen stänger alla butiker med järntunga lås för att absolut inte öppna för en måndag morgon då livet startar sin starka puls i stad och på landsbygd. På söndag morgonen tycks huvudstaden Nuku'alofa ligga helt öde. Man tror sig först vistas i en stad mörklagd som inför ett fientligt anfall. alltid gravtyst fram till minuterna före klockan 10. Då brassar plötsligt kyrkklockor igång från alla välsignade håll. Hundratals kyrkor över hela staden vill annonsera att just deras riktning, deras speciella form av kristendom, är den var och en ska vända sig till. Klockan 10 prick startar morgongudstjänsten i 100 sinom 100 kyrkor. Katoliker, wesleyaner, baptister, metodister, de sista dagars heliga, sjundedagsadventister, mormoner, Tongas två egna frikyrkor, you name it. Alla sitter bänkade i sin kyrka, men många stannar bara till högst halvtid. En av de mer populära söndagssysselsättningarna på Tonga är nämligen church hopping. Att besöka 2 eller 3 eller 4 morgongudstjänster och gärna några på eftermiddag och kväll. Inslagen och karaktären av dessa begivenheter varierar märkbart. Wesleyanerna har sånggudstjänster med gudabenådade körer som får takt att resa sig. Katolikerna utför sina mässor i klassisk palestrinastil. Sjundedagsadventisterna är försjunkna i stillsam andakt. De maranata, lika frikyrkliga, vrålar ut sina budskap medan mormonerna stoltserar med avancerade intellektuella samtal som påminner om doktorandseminarier. Sedan går man hem och äter duktigt av fläskkött stekt i jorden med brödfrukt, tapioka, kassava och andra rotfrukter. Kyckling med spenatblad och annat gott. Upp på detta tycks anbefallas stilla samtal med öl och en stärkande middagslur. Gud har ju skapat vilodagen. Den tonganska lagen stadgar strikt att sabbaten är evigt helgad. Bussar och taxibilar syns inte till någonstans. Alla förrättningar är nedstängda. Inga idrottsevenemang förekommer. Flygplan är förbjudna att landa. Kontrakt och andra överenskommelser som ingås på en söndag är och förblir ogiltiga. Den som badar på stranden eller fiskar eller på annat sätt bryter mot sabbatslagarna riskerar 10 tonganska dollar. Det är cirka 50 svenska kronors böter, alternativt 3 månaders straffarbete. Det ryktas om att en gästande segelbåt rände upp på ett rev och att tongansk hamnpersonal vägrade att hörsamma deras SOS-anrop. Det var ju söndag. Det enda undantaget från att respektera sabbaten som tillåts av lagen är att bagerier får hålla öppet under söndag afton. Detta som en följd av extraordinära åtgärder som infördes efter att en svår cyklon på 1980-talet hade härjat. Den gången tilläts bagerierna tillhandahålla bröd även på söndagen för att ersätta de traditionella grödorna som hade förstörts. Detta undantag har sedan aldrig återkallats. De på Tonga fortfarande ganska fåtaliga västerländska turisterna har alltså inte mycket att göra om söndag. Såvida de inte vill gå i kyrkan och lyssna på Guds ord på klingande tonganska. Kanske skapas därav ändå eftertanke. Man kommer att tänka på det gamla talesättet. När fan blir gammal blir han religiös. Livet på Tonga är fullt av religion, men här har aldrig varit tal om någon statsreligion. De europeiska missionärerna har verkligen haft framgång. Men hur skulle staten väl kunna välja ut en trosriktning bland de 25-tal som konkurrerar med varandra om de 100 000 själarna? Det blir i genomsnitt 4 000 per kristen riktning, säger min kalkyleringsapparat. Bara för att ge ett smakprov på religionens makt och för att kanske locka några tveksamma att beträda tröskeln in till en kyrka vill jag berätta om när jag hamnade i Catholic Basilica, den häftigaste kyrkan här, och lyssnade på en än mer avancerad körmusik. Alla predikningar utfördes med en humor som tydligen fick Hasse Alfredsson att göra en blek figur. Folk låg ofta dubbelvikta på bänkarna och skratt och tårarna skvätte lång väg. Jag som missade alla poänger hade trevligt ändå. Efter gudstjänsten vankades whisky och annat drickbart, varefter inbjuds till en enorm måltid där den blåa bläckfiskstuvningen var dagens bästa rätt, tyckte jag, medan alla andra kastade sig som vanligt över de delikata kycklinglåren. Vi drack till och med rödvin till maten och bröder och systrar sjöng bordsvisor så att trumhinnorna mina spändes till max. Pastorn påminde i sitt eftermatental att in vino veritas. Innan dess hade hållits ett 20-tal tal av olika församlingsmedlemmar. Tonganer sjunger vackert och är borna talhållare. De berättar skrönor om allt och intet och tycks bre på duktigt. Tongue and time betyder enligt de flesta förstå sig påare, kanske en annan dag. Antydningsvis kan sägas att Tonga har en speciell tongansk tidszon 13 timmar före Greenwich normaltid som de delar med en liten ögrupp öster om Sibirien. Men i verkligheten så innebär tongue and time att allt som du kan göra idag bör du skjuta upp till imorgon. Och så vidare i en kontinuitet som närmar sig oändlighet. Vidare räknas alla förseningar vid möten och sånt under 3 timmar som inte alls någon försening. Mellan 3 och 4 timmar anses det vara förargligt. Medan 4 till 6 timmar ibland uppfattas som klandervärt. Men då har den väntande redan druckit några flaskor fia-fia-öl. Det betyder lycka det. Och för länge sedan avvikit. I alla tonganska hem hänger mängder av väggpanduler och gökur, men bara slumpen medger att någon går rätt, om de överhuvudtaget går, ovanligtvis.
Oh. nema vlade i to je to lota na kape solovati jedna apule dana. Nema tala moto osata moarna da je to li artite afakalana. Nema vlade i to je to lota.
Natten mellan fredag den 1 oktober och lördag den 2 oktober 1999 klockan 2 blev klockan utan vidare spisning 3 i Tonga. Varför denna plötsliga vettlösa ändring av tiden? Särskilt som ingen utanför Tonga tyckte känna till ändringen ett antal dagar senare. Australiens och Nya Zeelands internationella radioprogram, särskilt riktade till Stilla havsområdet, angav så sent som en vecka senare den tid som gällde i Tonga före ändringen till sommartid. Varje astronom av rang som har kvar sin introduktionsbok rörande jordens förhållande till solen vet att Tonga redan ligger 40 minuter plus minus 15 minuter före den astronomiska tiden. Det betyder i klartext att när det är middag i Tonga har solen fortfarande 40 minuter på sig innan hon når absolut maximum på himlavalvet. Med ytterligare en timmes daylight saving, det som vi i Sverige kallar sommartid, kommer solen i topp nära 2 timmar senare. Det kan man verkligen kalla daylight saving. Orsaken till att Tonga normalt ligger 40 minuter före är kröken på datumlinjen. När datumlinjen etablerades år 1884 vid en kartografisk världskongress av ett antal vitskäggiga gubbar, och detta skedde i Washington, USA, fick man kalla fötter i Tonga. Någon måste ju bli sist med sin dag på jordklotet, och mycket riktigt, det blev Tonga. Tänk bara efter en smul. Hur känns det att bli sist när du kan bli först? Bara du gör en liten abrovinch med datumlinjen som av praktiska skäl hade placerats mitt i Stilla havet. Tonga lyckades övertyga de höga herrarna i Palangis, de vitas länder, att låta datumlinjen göra en sväng bakom, alltså öster om Tonga. Därmed blev Tonga det första landet på jordklotet att skåda morgonrodnaden, den rosenfingrade Eos. Kalendariskt sett alltså, egentligen sett från Tongas horisont, har solen redan lyst över Nya Zeeland under en halvtimme innan hon når Tonga. Detta skedde något tiotal år efter det att datumlinjen hade etablerats på jordkartan, således vid förra sekelskiftet. När exakt och hur och varför det skedde är en lång, lång historia. Den kan jag berätta en annan gång. Och den är spännande som den värsta 007-thriller. Huvudsaken just nu är att Tonga blir först. Titta bara på en karta över Stilla havet, jordens blåsigaste och största hav, med datumlinjen utmärkt, och du kommer att förstå mera. Så nu är alltså Tonga nära 2 timmar före. Man kan undra varför. Jo, år 2000 är nära och natten till den 1 januari smäller det. Den som är först då av de första är först. Att vara först vid millennieskiftet ger oerhörda fördelar för en liten östat som vill bli ett turistland. Tonga på alla läppar, Tonga i jordens alla tv-program och dagstidningar dagarna fram till den 31 december. Money, money. Du minns väl finalen i 100-metersloppet i senaste friidrotts-VM? Spännande, va? Och i spurten gick den ene om den andra. Här om månaden övergick Tongas västra östatsgranne Fiji till sommartid. Fiji ligger normalt i andra tidszonen, en timme efter Tongas normaltid, geografiskt alltså en bit väster därom. Denna Fijis övergång till sommartid inför det nya året innebar i alla fall att Fiji kom att hamna i samma tidiga första tidszon som Tonga. Och det var sannoliken allvarligt. Även om Fiji geografiskt sett är väl till väster om Tonga är det allvarligt. Fiji är större och starkare och mäktigare och har 20 gånger fler turister än Tonga. Illa. Och vad händer om Fiji ändrar sin sommartid strax före millennieskiftet ytterligare en timme framåt? Varje stat har ju suverän rätt att bestämma vilken tid som ska gälla inom statens territorium. Kruxet här är ju bara att omvärlden bör och vill erkänna denna tid. Och omvärlden har behov av regelrätta tider jorden runt. Annars kan mycket gå snett. Alltså resonerade man i Tonga, med eller utan hjälp av en framstående holländsk astronom, så borde man införa sommartid i Tonga. Kan Fiji så kan Tonga. Ingen har bråkat med Fiji om det. Och i Europa och annorstädes inför vi ju sommartid varje år. Därför infördes Daylight Saving Time i Tonga natten till lördag den 2 oktober 1999. Att ändra tiden natten till en söndag, vilket är det vanliga, hade varit att missa målet. Söndag, sabbatsdagen, är enligt Tongas grundlag strikt helgad åt Gud. Varje avtal, överenskommelse, kontrakt eller laglig åtgärd som är undertecknad eller utfärdad en söndag är och förblir ogiltig. Sommartid som träder i kraft en natt i en söndag skulle vara ett stort och sorgligt skämt och en skam för det stolta eviga kungariket Tonga. Därför blev det som det blev. Inte ens på Ministry for Land Survey and National Resources och än mindre utomlands hade man en aning om vilken dag, om det nu överhuvudtaget skulle bli, som sommartid skulle införas i detta den eviga sommarens rike. Och därför måste Tongas flitiga yngre ölgubbar vända om i baren strax före klockan 3 på morgonen. Man hade mot förmodan stängt redan klockan 2. Shame on it. Don't see with my eyes what is light of my life to shine. Yet it's true, it's gone and everyone hurt. So love is a way of life. We can say we live as far, but we can hide. We can always fly and play. Island reggae is a way of life. Tonga, 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 I say, my lolele. Samoa, Samoa, I say, the love for love. Fiji, Fiji, I say, some bullet in a cup. Together as one, we love the island reggae. Jag skulle aldrig ha lyckats genomföra mitt projekt på Tonga att informera mig om förberedelserna för millennieskiftet som ju lär utspela sig först på jordklotet just på Tonga om det inte hade varit för att jag stött ihop med Kick Fält från Nederländerna, Tongas grå eminens och en av jordklotets märkligaste guttar. En av hans mer uppseendeväckande bedrifter är att han skrivit en studie över ett land i söderhavet, kungariket Haha and Hihi, med sjuka illustrationer, vilket har en besvärande likhet med Tonga. Han ser ut som en gräshoppa och har en stor nyckelring i näsan. Han är en framstående astronom och han visade på sin solbelysta superkarta över jorden med klockan 23.59 på Tonga den 31 december 1999, att Tonga inte alls blir först, utan det blir hela Nya Zeeland. Att han har ring i näsan och inte på ringfingret förklarar tonganerna med att han skulle gifta sig med en tongansk flicka som han träffat per korrespondens. Men när han dök upp på hennes ö för att presentera sig för hennes föräldrar, hon i smyg såg honom för första gången, fick hon panik och blixtgifte sig med granngårdens dräng så att hon inte skulle kunna bli tvingad att tacka ja till honom. Han ser som sagt ut som en påse kokosnötter från förra året. Tonganerna har fått för sig att alla holländare ser ut som honom och de beklagar Indonesien för dess koloniala förflutna. Tonga var däremot aldrig koloniserat som det enda området i söderhavet, men det var ett protektorat under Storbritannien. Det stackars Samoa var en tysk koloni. Wenn jemand eine Reise tut, dann kann ich was erzählen. Se svarta Rudolf, han dansar och böjer sin nacke och ler. Han tänker på stormande nätter i Amsterdams glädjekvarter. Han drömmer om flickornas kransar och svävande bruna ben på stranden av blåa slätter vid Samoa månens sken. Han böjer sin nacke och blundar i flygande roslagsvals. Så höll han i smäktande lundar sin arm kring kjelenskans hals. Så böjde han krullig gässa en afton i negerbyn mot 13-årig prinsessa med eldsken på Ebenholtsyn. Så dansade svajiga karar på Malagas vindstänkta rädd. Den vitröda tösen bävar, bedårad, förlorad, förledd. Hon ler i den väldige snävar åt allt vad han tog och gav. Hon suckar och vinden svarar från Ålands jäsande hav. Millennieskiftet kommer alltså snart, var så säker. Olika tillfälliga omständigheter som inte har ett dugg att göra med astronomiska eller fysiska fakta har bestämt att ett visst datum är datumet med stort D. Detta D borde snarast stå för mänsklig dårskap. Millennieskiftet är nämligen en fullkomligt mänsklig skapelse och därmed naturligt ofullkomlig. Millennieskiftet innefattar det mesta av det som en västerländsk vetenskapligt inriktad ideologi förkastar, eller åtminstone betraktar med stor misstänksamhet. Olika mänskliga inslag kommer in här från alla välsignade håll. Siffermagi, födelsåret för Jesus, Bibelns bud om sabbat en viss dag, den slumpmässigt utlagda datumlinjen, den listiga ändringen av datumlinjen i östaten Tongas fall, den vidriga västerländska kolonialismen och dess interna handelskrig, de julianska och gregorianska kalendrarna och sist, men störst av allt, den allomfattande bekännelsen till en kristen tidsuppfattning på ett jordklot där hinduism, islam, buddhism, judendom och mängder av andra trosuppfattningar existerar. Och därmed mängder av andra tidsuppfattningar. Millennieskiftet alltså. Det enda Tonga har kunnat exportera till omvärlden är squash. Jag gillar squash och det gör väl många med mig. På Tonga har man insett detta, men också att det räcker inte långt. Varför inte ta tag i något lönsammare? Till exempel det att Tonga ligger först vid datumlinjen för att skåda den nya dagen och därmed det nya så kallade årtusendet. Det är många goda publicitetsvinster i jordens alla medier och lite välkommet klir i statskassan. Kanske så mycket att de ofrälse, alltså de fattiga, under några år slipper betala kungafamiljens rundliga apanage och de 33 adelsfamiljernas onödiga räntor på deras jordegendomar. Men varför bekymra sig över sånt? Här sitter jag alltså i sittbrunnen i en segelbåt på Stilla havet. Jag har äntligen fått uppleva en våldsam storm öster om Cook Strait, sundet mellan Nya Zeelands nordö och sydö. Vi är snart framme vid Aotearoa, Maori-folkets stora öland. Snart ska vi lägga till vid en av de hamnar som det stora polynesiska folket förgäves försökte försvara mot kristliga, engelska och skotska inkräktare för bara 150 år sedan. Deras stolta naturmonument fick därefter namn som Mount Cook, Cook Strait, Cape Kidnappers. Deras kvinnor som motsvarade de vitas skönhetsideal kunde få posera med nakna fasta bröst och spännande korta gräskjolar på silvergelatinplåtar. Deras heliga kroppsmålningar kunde reduceras till en text på en t-shirt. Skillnaden mellan den som är tatuerad och den som inte är tatuerad är att den som är tatuerad inte tar illa upp om någon annan inte är tatuerad.